You want to tell people that their concern and their desire for clean air and clean water is elitist? Tell that to the kids in the South Bronx, which are suffering from the highest rates of childhood asthma.
21 GIs bound for a jungle clearing a mile from the Cambodian border.
Okay, would you roll in now?
I'm coming from Finland, and I came here to protest against the oil drilling in Arctic.
If we don't make a deal with Congress, the border is going to be closed, 100%.
Strategiskolan med Roger.
Lektion 26. To be or not to be. Del 1. Sedan 2014 har en hotfull rysk retorik kombinerad med ett aggressivt beteende på den militära luft- och sjöarenan riktats mot både Sverige och Finland, främst avseende vårt närmande till NATO. Ryssland hotar oss för att vi inte ska närma oss NATO, inte hotar oss för att vi inte ska gå med i NATO. Detta är både goda och dåliga nyheter. De goda nyheterna är att Putin vet att Ryssland inte rimligen kan attackera Sverige oprovocerat och att det finns utrymme för oss att glida in i och akklimatisera oss i NATO framöver utan att formellt gå med. De dåliga nyheterna är att vi får svårare att formellt gå med i NATO. Tyvärr så är Rysslands retorik inflammerad. Alla är fascister och Ryssland har rätt till expansivt självförsvar. Det betyder att de har slutat föra dialog. Det betyder mera polarisering som kan leda till krig. Allt hänger på Ryssland nu. Frågan som jag ser det är inte om vi ska gå med i NATO. Frågan är, hur starkt försvar måste vi ha för att ha valfriheten både att stå utanför NATO alternativt gå med i NATO? Om vi bör vara alliansfria eller fullvärdiga NATO-medlemmar kokar även ner till: hinner NATO deployera styrkor via sjön eller via luften och utgångsgruppera innan den där enstaka veckan har tagit sitt, enligt före detta ÖB-verket Göransson, oundvikliga förlopp och Gotland och eller norra Norrland har tagit? Det viktigaste tycks vid en ytlig anblick vara att få hjälp med flygstridskrafter. Men det räcker inte med enbart flyg för att slå ryssen i norra Norrland, eftersom fienden har mobila luftvärnssystem. Därför så är det viktigaste för oss att vi disponerar egna luftvärnssystem i Norrland och gärna markbaserade kryssningsrobotar med stödjande UAS-er och kan möta fienden på marken. Svaret på om USA hinner deployera styrkor beror på vad det är för vapenslag vi förväntar oss ska hjälpa oss och vilken del av Sverige det rör sig om. Flygförstärkningar skulle i princip kunna hinna hit innan veckan är över. Men då har vi kanske inte kvar några relevanta flygbaser med tanke på att vi sannolikt blivit förbekämpade eller bekämpade. Då ställs vi inför fait accompli vad avser Gotlands flygförsvar. Amerikanska flygstridskrafter behöver 2-4 dygn innan de kan vara i Norge. Marina styrkor behöver 8-14 dygn och gröna styrkor behöver 1-2 månader på sig innan de hinner anlöpa svensk hamn på svensk mark. Det som eventuellt skulle göra någon skillnad på Gotland är framförallt målinmätningsförmåga till målinmätning av mål för kryssningsrobotar. Det kräver nog kompatibilitet på vissa områden. Information ska kunna länkas och tillnyttogöras av en plattform med kryssningsrobotar som befinner sig till exempel i Skagerrak. I Norrland blir våra flygbaser sannolikt också bekämpade. Men möjligen så är järnvägsförbindelsen mellan norska Trondheim, där USA har föranslagat materiel i olika bergrum, och Luleå intakt, alternativt kan repareras snabbt. Göteborgs hamn kan användas, men Ryssland kan hota med att minera den. Oavsett om de gör allvar av hotet eller inte, kommer ingen att våga använda hamnen innan man har minsökt. Om finska armén håller ut i drygt 3 veckor så hinner en tung amerikansk mekaniserad brigad med utrustning och personal utöver de stridsfordon som kan tänkas finnas föranslagrade i sammanlagt 8 föranslager i Tröndelagsregionen ta sig till Norge med transportflyg och därifrån vidare till Norrland via järnvägen. Men det finns ingen anledning att anta att järnvägen förblir intakt hela vägen. Fast hela vägen kanske inte behövs. Men Gotland tycks förlorat så länge som vi inte har en 5000 hungriga amerikanska hjärtan på ön permanent. Pest eller kulare, det är bara att välja. Jag hoppas därför att förre ÖB-Sverker Göranssons utsaga om enveckasförsvaret ska visa sig vara gravt missvisande och att vi kan försvara ön själva. Man kan ställa sig frågan om inte det svenska inflytandet i världen minskar om vi går med i NATO, där fienden alltid heter Ryssland, alternativt den militanta islamismen. Men vad menar politikerna egentligen med alliansfrihet? Menar de att vi ska vara solitärt alliansfria? Läs helt ensamma i världen. Eller menar de att vi ska värna vår frihet att välja vår allianspartner? Från början hette det alliansfrihet i fred syftandes till neutralitet i krig när deklarationen först formulerades av Olof Palme och Socialdemokraterna i början av 1970-talet. De svenska socialdemokraterna håller i stort sett fast vid den här deklarationen än idag. Men frågan om hur riksdagen och regeringen definierar alliansfrihet kvarstår och behöver besvaras så att vi är ärliga mot oss själva. Med tanke på den ensidiga solidaritetsförklaringen så handlar det nog om att vi ska vara fria att välja allianspartner själva. Men solidaritetsförklaringen blev inte populär, i alla fall inte i Finland. Och det beror på att vi inte kan backa upp våra stora fina ord militärt. Problemet för oss är att nästa krig mycket väl kan avgränsas till enbart oss själva och en välkänd provokatör. Så att det blir vi som står med byxorna nere. Det råder ingen tvivel om att så länge som Baltikum kan räkna med amerikansk hjälp så kan Sverige räkna med ett amerikanskt intresse för att använda vårt territorium. Det innebär ironiskt nog att även Ryssland har intresse av att använda sig av vårt territorium. Ur det förhållandet blir det en kapplöpning om svenskt territorium. Det har traditionellt varit det starkaste argumentet för svensk neutralitetspolitik. Men då krävs det att vi kan kontrollera vårt eget territorium. Det kan vi inte i dagsläget. Amerikanerna kan urlasta på den svenska västkusten, inklusive vid Landvetter flygplats, och transportera materielen på land österut. Det kan i ett senare skede lasta ombord samma tunga fordonsmateriel på Ruhrfartyg vid ostkusten för att frita Baltikum. Om vi och amerikanerna kan kontrollera Gotland och Öland och sydvästra Östersjön mellan Polen och Sverige, så kan de fortfarande, trots att amerikanerna kanske inte kommer att tillåtas genomfart på tysk mark vid en rysk ockupation av Baltikum och Gotland, genomföra landstigningsoperationer i Polen från svenska Östersjöhamnar. Att amerikanerna kan önska att vinna ett litet dödläge i Östersjön kan vara den främsta anledningen till att Öland faktiskt har ett mycket strategiskt läge för både USA och Ryssland. Amerikanerna behöver således många allierade i Sverige. Stora delar av befolkningen och försvaret behöver vara NATO-vänner. Det är ingen hemlighet att NATO var ute på en charmoffensiv gentemot flera länder på Balkan under 2016. Balkan och Camp Bondsteel blir extremt viktiga för USAs Nordeuropa-strategi ur ett logistiskt avseende. I norra Polen behöver amerikanerna vid ett krig deployera kustrobotbatterier och luftvärnssystem. Om man tänker sig att amerikanska LHD-fartyg är menade att landsätta mekaniserade förband direkt i Polen, så gör de bäst i att stäva genom Stora Bält nattetid för att undvika ryskt visuellt fastställande av fartygsklasserna och att de är på väg in i Östersjön. De bör även undvika att stäva i regimenterad ordning i Östersjön på grund av detektionsrisken då det skulle kunna följa en rysk vapeninsats. Så länge som vi fogar oss i amerikanernas lånande av svenskt territorium så har vi ingenting att frukta, annat än vårt utplånande som suverän stat. Kom ihåg den allierade ockupationen av Island under VK2, andra världskriget, som tog plats på grund av att de allierade ansåg att den var en strategisk nödvändighet. Det är något att tänka på för alla okritiska NATO-nördar. NATO kan vara bra att formellt förena sig med, men inte till vilket pris som helst. Varje land har unika förutsättningar i unika tider. Sverige och Finland har varnats av Kreml i förtäckta ordalag för att gå med i NATO. Vår situation kan liknas vid en tillitsövning där en person blundar, korsar armarna och faller bakåt mot en person som ska fånga upp honom i fallet. Kommer USA att fånga upp oss i vårt fall bakåt eller kommer vi att slå i marken utan någon möjlighet att dämpa fallet? Tack.
Strategiskolan med Roger.
Lektion 27. To be or not to be. Del 2. Det är klart att USA inte vill svika balterna. Men det kan vara att de inser att det blir omöjligt att försvara Baltikum om man inte redan nu tillför orimligt stora resurser till Norge och Polen. Man kan också välja att försvara Baltikum redan i Baltikum genom att tillföra luftvärnssystem med lång räckvidd och mekaniserade förband till de baltiska staterna. Antingen så ser man inte denna möjlighet som realistisk eller så avstår man av politiska skäl, till exempel därför att man inte vill röra om i getingboet. Man kan också vara förd bakom ljuset eller på egen hand ha missat hela idén. I vilket fall som helst så har amerikanerna inte deployerat några luftvärnssystem i Baltikum ännu. Tyskland kan i ett skymningsläge förvägra amerikanerna tillträde eller genomfart till Polens land och luftrum. I så fall blir scenariet med en brandgata genom Sverige sannolikt. Överingenjör Helge Löfstedt uttryckte sig så här om vår antagliga samarbetsvillighet i tidskriften Försvarsutbildaren nummer 3 2014. Problemet är väl närmast hur Sverige ska undvika att hamna i en situation där hjälpen tar sig förödmjukande former och som leder till att svenska önskemål negligeras i samband med konfliktens utveckling. Slutcitat. Det som är bra i Försvarsberedningens rapport Vägval i en globaliserad värld är att Försvarsberedningen föreslår ett breddat och fördjupat försvarssamarbete med de baltiska staterna. Men när den uttrycker sig så här så har de bara till hälften rätt. Citat. Framtiden blir allt svårare att förutsäga. Det går inte att föreställa sig att en militär konflikt i vårt närområde enbart skulle påverka ett land. Ett enskilt militärt angrepp direkt mot Sverige är fortsatt osannolikt under överskådlig tid. Kriser och incidenter som även inbegriper militära maktmedel kan dock uppstå i vår region. Och på sikt kan militära angreppshot likväl aldrig uteslutas. Slutcitat. Det är ett falskt axiom att Ryssland inte skulle ha viljan eller förmågan att angripa ett ensamt Sverige. I Georgienkriget 2008 stod ett ensamt Georgien med långt gångna planer på att gå med i NATO mot en rysk angripare, och det ryska angreppet var planerat enligt Putins egen utsaga flera år efteråt. Angreppet var en signal till USA att vi kan här strypa tillförseln av materiel och isolera de amerikanska styrkorna i Afghanistan. Så tänk inte ens tanken att utöka NATOs medlemskrets på vår bekostnad. Det finns en hotbild mot ett singulärt Sverige. Om ifall våra politiker säger att vi ska gå med i NATO. Precis som det fanns en hotbild mot Georgien 2008. Georgien var ett kort steg från att gå med i NATO. Det måste dessutom verka mycket lockande för Kreml att säkra sin norra flank till en rimlig kostnad i ett europeiskt storkrig. Frågan är ifall Ryssland verkligen tror att det skulle bli lättare att säkra sin norra flank än det skulle bli att segra i östra Europa. I östra Europa fungerar inte den klassiska utpressnings- och hotretoriken lika bra som här i Skandinavien. Putin kan ta en liten bit i taget i östra Europa, eller så kan Putin ta en stor tugga i Skandinavien som Hitler gjorde. Om demokrati får råda och folket får bestämma om NATO-medlemskap så ges beslutet en legitimitet som Putin får svårt att avfärda. Om Peter Hultqvist och regeringen får bestämma så försätter de Sverige i onödig fara. Vilket tror du är farligast av följande tre nedanstående linjer? 1. Att efter inbjudan till Membership Action Plan ansöka om NATO-medlemskap i syfte att gå med i NATO. 2. Att nästan obemärkt glida in bit för bit i NATO utan att vi för den sakens skull ansöker om medlemskap. 3. Att vara alliansfri eller bara i allians med Finland och bygga upp ett starkt svenskt försvar på egen hand. Att gå på linje 1 kräver att vi engagerar oss i omvärlden och gör bindande utfästelser om militär hjälp till bland annat Baltikum. Att gå på linje 2 är en naturlig följd av att Sverige bryr sig om sina små grannländer och bröder i bland annat Baltikum. Vi är beredda att hjälpa balterna även om vi inte vet hur vi ska bära oss åt i händelse av en rysk invasion av baltstaterna. Och att vi är beredda att hjälpa medför att vi dras in i internationella övningar och organ som domineras av USA. Att gå på linje 3 är en risktagning eftersom vi inte vet vad som försiggår i Putins huvud. Men vi vet att vi då inte kan räkna med hjälp från USA, som ju är NATOs främsta garant. Vi kan förstås vara snyltare genom att vi inser att USA och NATO nästan med säkerhet behöver använda sig av svenskt territorium som bas vid ett återtagande av Baltikum. Men ett sådant tänkande väcker förakt bland NATO-medlemmarna, med all rätt. Och det kan medföra att de gör som de vill i och med Sverige. Vi förlorar alltså paradoxalt nog inflytande och självbestämmande i händelse av ett krig i vårt närområde. Jag anser att ett svenskt NATO-medlemskap bör debatteras. Men beslutet bör lämnas i händerna på folket genom ett allmänt referendum. Och inte i händerna på politikerklassen som ändå inte är insatt i någonting som har med försvaret att göra. Förutom genusfrågan och värdegrunden då. Ett folkligt referendum fungerar som ett extra säkerhetsnät för Sverige som stat. För det blir inte alls lika lätt för Putin att militärt angripa valda delar av Sverige om ifall beslutet om NATO-medlemskap är underbyggt av svenska folket. Tack.
Strategiskolan med Roger.
Lektion 28. To be or not to be. Del 3. Jag tror inte att ett angrepp mot oss kommer att bli av militär art, utan angreppet kommer att komma i form av en utdragen cyberattack och eller genom en ekonomisk konspiration mot Sverige. Det enda som kan avskräcka ryssarna från en cyberattack är om vi har en offensiv förmåga att angripa Ryssland med samma medel. Georgiens president Mikhail Saakashvili trodde att NATO skulle ingripa ifall Ryssland angrep Georgien militärt. Men Georgien har ett säkerhetspolitiskt mer isolerat geografiskt läge därför att de har bara två tillfartsvägar till land från NATO-landet Turkiet. Plus att flygplatsen vid Georgiens huvudstad Tbilisi ligger isolerad till. Dessutom har Turkiet en lång historia av kappvändarpolitik oavsett konsekvenserna från nordliga NATO-stater och andra. Och det är Turkiet som kontrollerar sunden Dardanellerna och Bosporen mot Svarta havet. Ett NATO-ingripande var knappt möjligt. Georgien 2008 var det berömda lackmustestet. Det blir förstås mer av ett risktagande för Ryssland att angripa Sverige innan vi hinner gå med i NATO än det var att angripa det isolerade Georgien. Men spelare finns det gott om. Professor Rolf Tamnes, norsk historiker och professor vid Institut för försvarsstudier, IFS, understryker att Ryssland inte litar på den svenska alliansfriheten, eftersom de omfattande nedskärningarna av den svenska försvarsmakten betraktas som ett incitament att söka hjälp utifrån, exempelvis från NATO och USA. Det är tydligen inte tydligt utomlands vad svensk alliansfrihet står för. I min mening står det för frihet att välja allianspartner efter eget huvud. Vi borde göra klart detta för omvärlden, även om omvärlden då förskjuter oss ännu mer. För oklarheter gynnar oss ännu mindre. Vi sitter i rävsaxen oavsett. Hur kan Ryssland tänkas värdera det geoekonomiska och balansera det mot det geomilitära? 1. Ryssland vill gärna se det som att omvärlden är beroende av vad de har att erbjuda i form av rysk gas och olja. Men jag tror att de inser att Tyskland kan tänkas göra sig oberoende av det geostrategiska Gazprom och därmed Ryssland. Det måste hålla tyskarna glada. 2. Det krävs nästan att Ryssland är förmögna att simultant angripa hela Baltikum och delar av Skandinavien utan att nämna Island, om de har tänkt sig att kunna räkna med fri passage genom Öresund, Kattegat och Skagerrak. Och det måste kunna behålla sina främsta handelsländer, typ Frankrike, Nederländerna och Belgien. 3. Detta i sin tur kräver att USA först i det närmaste förlorar sin supermaktsstatus. Vi har alltså inget som helst intresse av att USA förlorar sin supermaktsstatus. Men jag tänker att Sverige som stat måste upplåta vårt territorium för amerikanska förband på svensk mark om vi ska gå med i NATO. Det räcker inte med att ta emot ett flottbesök då och då, vilket vi även kan göra som alliansfri stat i fredstid. Jag är inte speciellt glad i att låta 5000 amerikanska hungriga hjärtan invadera en svensk småstad eller en av våra Östersjöar i fredstid. Kanske kan vi göra som Norge och låta USA förhandslagra materiel i svenska bunkerrum. Men USA kommer kanske att ha baser i Sverige som ett krav för svenskt medlemskap. Framförallt en luftvärnsbas på någon av våra Östersjöar och tillgång till våra flygbaser och hamnar. USA kommer aldrig att hinna ingripa i Skandinavien och ännu mindre i Baltikum innan Ryssland har svalt delar av oss. Kan USA inte ingripa i tid på våra breddgrader så är det ingen mening för oss att med att gå med i NATO, och vi kommer förmodligen då ändå att nekas medlemskap. Tack.
Strategiskolan med Roger.
Lektion 29. To be or not to be. Del 4. Putin besökte Finland i juni-juli 2016 i samband med Rysslands till dags datos största beredskapskontrollövning som genomfördes 25-31 augusti 2016. Det var ett informellt besök och enligt Ryssland undertecknade de inga avtal. Sauli Niinistö och Putin diskuterade relationerna mellan Finland och Ryssland och situationen i Europa. Slutcitat. Innan dess träffades Putin och den finska presidenten Sauli Niinistö så sent som mars 2016 i Moskva. NATO höll ett toppmöte den första veckan i juli 2016 där man enades om att utplacera 4 förstärkta bataljoner i de baltiska länderna och i Polen som Ryssland naturligtvis motsatte sig. Vid ett tidigare möte i Finland kritiserade Moderaternas Karin Enström, då vice ordförande för riksdagens utrikesutskott, Niinistö för sitt möte med Putin. Niinistö svarade att Sverige inte följer med i vad som händer i världen och att till exempel USA har en aktiv dialog med Ryssland. Men man måste förstå att Finland ligger intill det strategiska Murmansk i norra Ryssland och att det inte var en slump att Putin reste över gränsen i samband med den ryska massmobiliseringen. Vad som diskuterades där kan avgöra Sveriges öde. Det land som vill annektera Baltikum och är beläget i öst får en enorm fördel om de ostört under falska anspråk att inget NATO-land kommer att påverkas kan först gripa den stora svenska ön Gotland mitt i Östersjöns hav. Om de griper Gotland så kan det skapa en total A2AD, Anti-Access Area Denial, över stora delar av Skandinavien och hela Östersjön med avancerade luftvärnssystem med lång räckvidd. Jag tror att Ryssland kommer att försöka hitta sprickor i de svensk-finska relationerna och sådana finns det gott om just nu. De hoppas att ett land inte kommer att ansöka om NATO-medlemskap utan att det andra landet också gör detsamma och att det därför inte kommer att bli medlemskap i något av länderna. På så sätt är Sannfinländarna, det politiska högerpartiet i Finland, farliga som har arbetat för att avskaffa den svensktalande delen av det finska folket sina medborgerliga rättigheter. Det kan komma att hemsöka dem. Jag tror att Finland är mer beroende av att ansluta sig till ett svenskt medlemskap än att Sverige är beroende av att ansluta sig till ett finskt medlemskap. Finland med NATOs ögon kan förmodligen offras lättare än Sverige. Det kan försätta Finland i en svår situation om Sverige ansluter sig till NATO-organisationen utan gemensamt undertecknande tillsammans med Finland. Den svagaste länken i kedjan är Tyskland. För min del, även om Sverige inte är en del av NATO, så är jag beredd att hjälpa till att värna NATO-stater i de nordiska regionerna om de är små, som baltstaterna och Island. Men löften om militärt stöd utan att först visa att man verkligen är beredd att följa upp är inte värt mycket. Så jag är beredd, om jag var en auktoriserad statsman, att låta våra Visbykorvetter och ubåtar från tid till annan patrullera vattnen i de baltiska staterna i fredstid. Men först behöver vi en stadig plan och bindande överenskommelser. Tack.
You want to tell people that their concern and their desire for clean air and clean water is elitist? Tell that to the kids in the South Bronx, which are suffering from the highest rates of childhood asthma.
21 GIs bound for a jungle clearing a mile from the Cambodian border.
Okay. Okay, would you roll in now?
I'm coming from Finland, and I came here to protest against the oil drilling in Arctic.
We don't make a deal with Congress, the border is going to be closed, 100%.
Strategiskolan med Roger.